Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Gävle delas upp i två läger. Ett läger som tycker att det här är supertrevligt för julfirandet och så vidare. Och så ett läger som tycker att den ska brännas för att det är bra för varumärket Gävle.
Människor som får för sig att nu ska jag bränna kocken. Jag menar, det finns ju inget vettigt syfte i att göra det. Man åstadkommer ju ingenting så att säga.
Det finns då en grupp som känner en aggression och ett hat mot kvinnor.
Det som plågar mig idag, det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen.
När jag såg hennes skador så hade jag bildat min uppfattning om att det här måste vara en riktig varulv som gjort det.
Är man desperat och inte vill åka dit så de är nog beredda att gå ganska långt.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Julspecial. Nu tändas åter bocken. Ja, välkomna till sista poddavsnittet för säsongen. Och snart är det jul. En tid för traditioner, när saker och ting upprepas. När det blir som det var förra året. Och det finns ju en händelse som nästan blivit en jultradition. En väldigt svensk händelse som uppmärksammas i hela världen. Och i den här julspecialen tänkte jag prata om den traditionen. För det är nämligen ett brott vi pratar om. Ett fall som är omöjligt att glömma, för det tar aldrig slut. Det har hållit på i 56 år och kommer förmodligen att leva länge än. Jag pratar förstås om julbocken i Gävle. Den som har blivit världskänd för att den brinner. Det är den 17 december förra året. Klockan är 03:37 på natten när larmet kommer till räddningstjänsten i Gävle. Den världskända bocken på Slottstorget brinner igen. Polis och brandkår rycker ut. Det tar bara en kvart, sen är branden släckt. Den brinner fort, bocken byggd av halm. Brandkåren och polisen har ju gjort det här förut, åkt ut till Gävlebocken. Oftast händer inget mer än att branden släcks. Men den här gången blir det lite annorlunda. Jonas Eronen brukar vara med i Efterlyst som tipssamordnare, men i vanliga fall jobbar han som presstalesman i den polisregion där Gävle ligger, och han kommer ihåg den här händelsen förra året.
Ja, men precis, det stämmer. Jag kommer ihåg den här händelsen, och det var så att polis kom ju dit och då står ju bocken i brand. Man får tagit något vittne där som har sett delar av händelseförloppet som ger en viss riktning på gärningsmannen. Han har konfronterat den här mannen, en gärningsman då som verkar ha tänt på bocken.
Ja, bocken brann igen. Men den här gången fanns det alltså ett vittne som kommer fram till polisen och berättar att han har sett en mystisk man precis när branden startade. Mannen stod i närheten och höll på att byta kläder. Så vittnet går fram och konfronterar honom, men då sticker mannen därifrån. Och det här vittnet kan ge polisen ett bra signalement på den här misstänkte personen. Han är lång och atletisk. Och den åklagare som först fick ärendet var vice chefsåklagaren i Gävle, Mikael Dahlberg, som också fick ta del av vittnesuppgifterna.
Ja, det handlade bland annat om att de hade gjort iakttagelse av en person som bytte kläder, eller ja, bytte lager på kläder, bytte plats på dem så att säga.
De här uppgifterna från vittnet blir centrala. De går ut på polisradion till polisbilarna som är i tjänst i stan, berättar Jonas Eronen.
Och det gör ju det att vi får ett signalement, och det här rapporteras ju vidare, eller vidarebefordras ut till övriga radiobilar i närområdet i Gävle. Övriga patrullbilar som börjar söka och det dröjer inte länge förrän man anträffar en person som stämmer med signalementet.
Mm. Och vad är det som då talar för att han har gjort det här?
Jo, men patrullen konstaterar ju ganska snart att han har sotiga händer, och jag tror också att det var så att han luktade någon brännbar vätska, om jag minns rätt. Och han nämner också någonting, utan att få frågan så börjar han dividera eller prata om att han inte har en tändare. Och det här tillsammans med allt annat som man har fått fram gör att man kan frihetsberöva honom, man griper honom.
En patrull hittar alltså en person som stämmer överens med signalementet. Att han dessutom har sot på händerna gör ju att misstankarna mot honom stärks. Men mannen nekar, han har inte tänt på bocken. Fast trovärdigheten är ganska låg, speciellt som det finns en film från en övervakningskamera.
Den här filmen, den är ju från brandplatsen, från brottsplatsen, och hade till syfte att övervaka bocken. Och där bekräftar man helt enkelt att det är en person med det här signalementet som tar sig fram till bocken och tänder på den.
Mm. Man ser ganska tydligt att han kryper fram, tänder på och går därifrån och tappar nästan byxorna på vägen.
Ja, så var det faktiskt. Och det är bra bilder, men jag tror att han initialt i utredningen sa att det inte var han utan det var någon annan. Men det var bra bilder, och det tillsammans med övriga uppgifter här gjorde att det kunde bevisas att det var så.
Ja, filmen är ganska tydlig. Man ser mannen krypa fram över marken mot bocken och tända på. Elden flammar upp direkt och han vänder sig om och kryper tillbaka. Byxorna glider ner och blottar hela rumpan på mannen. Han är i 40-årsåldern. Han är egentligen från Kalmar, där han är väl känd av den lokala polisen sedan tidigare. Han har dömts ett flertal gånger för brott som misshandel, skadegörelse och stöld. Och trots att han bytte kläder innan dådet så menar åklagare Mikael Dahlberg att det inte behöver betyda att gärningen var planerad.
Ja, men alltså, om du har en tröja och en jacka eller ja, munkjacka eller något och så byter plats på den, det behöver inte vara så planerat, det tror jag inte. Men det är klart att han går ju innanför och tänder på, så det är klart att det är ju alltid planerat på det sättet.
Vad sa han själv?
Ja, han nekar ju. Hon gjorde gällande att det inte var han på filmen, men det är inte.
Mannen åtalas och bevisläget bedöms som gott.
Ja, det fanns ju en övervakningsfilm där man såg den här personen agera och tända på. Så att det var ju ganska gott, får man ju säga. Och det blev bättre sen till hovrättsförhandlingen, för då kom det. Man hittade nämligen en cigarettändare i närheten av den lilla bocken där den stod. Och vill jag minnas att det var, och där fanns hans DNA också, så att det fanns bevis.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Folksam. Alla vet ju vad Folksam är, ett av de mest kända och största försäkringsbolagen. Men vad du inte kanske vet är att de också är bra på sparande. Och de har olika upplägg, dels privatsparande men också pensionssparande. Du väljer själv hur mycket du vill styra, om du vill vara aktiv eller låta Folksam sköta förvaltningen. Och känner du som jag att det här med sparandet kan vara lite jobbigt, speciellt i de här tiderna? Vad man än gör känns det lite läskigt. Blir det verkligen rätt? Och det här med pension, det ska vi inte tala om. Hur ser pensionsplanen ut? Vad ska man göra? Hur ska man lägga upp det här egentligen? Själv har jag alltid gjort en struts, stoppat huvudet i sanden helt enkelt. Men det behöver jag inte göra längre. För nu finns det någon att tala med. Någon som ger råd helt enkelt. Och det är Folksam. De erbjuder kostnadsfri rådgivning för att tala om både sparande och pension. Och du behöver inte vara kund hos dem. Du är välkommen ändå att ställa alla frågor om svåra och viktiga saker. Om sparande, om framtiden, om pensionen. Och det är ju inte så vanligt att man får hjälp bara så där, så jag tycker att du ska ta chansen. Gå in på folksam.se/spara och boka tid. Vad har du att förlora? Tack, Folksam. Den åtalade mannen beter sig lite märkligt. När rättegången inleds erkänner han att det var han som tände på. Men sen tar han tillbaks erkännandet, vilket inte spelar någon roll. Han döms för grov skadegörelse till fängelse i 6 månader och skadestånd till Gävle kommun på 109 000 kronor. En dom som åklagare Mikael Dahlberg hela tiden trodde skulle komma, att mannen skulle bli fälld.
Ja, det gjorde jag.
Hur mycket av era resurser går egentligen åt till att hålla på med bocken?
Det är inte särskilt mycket, det är det ju inte. Det handlar ju oftast inte om särskilt många arbetstimmar, såklart. Så är det ju. Det är ju relativt enkelt när det har kommit så långt att någon är misstänkt.
Men är ni beredda på det här varje jul, eller hur tänker ni?
Ja, vi vet ju att det händer relativt ofta, men det är ju ingenting vi behöver ha någon särskild organisation för, så att säga. Det är ju skillnad om du har gängskjutningar och annat som man informeras om, för då måste man ju rigga upp på ett annat sätt. Det här är ju inte överhuvudtaget att jämföra med det, såklart.
Det här ärendet sticker ut, inte för att Gävlebocken brann, utan för att någon faktiskt dömdes för branden. Bara 6 personer har gripits genom åren för att ha tänt på bocken. Ändå har den brunnit 30 gånger. 19 jular har den överlevt. Allt började 1966 när den första bocken byggdes. Det var affärsgatorna på Söder i Gävle som ville locka kunderna från Stortorget till det mer avlägsna Slottstorget. Allt för att öka omsättningen i butikerna. Reklammannen Stig Gavlén gjorde den första skissen och Harry Ström, ordförande för föreningen Söders köpmän, finansierade den. 10 000 kronor kostade den. Den 1 december 66 stod den klar. Och på nyårsafton brann den upp för första gången. Gärningsmannen hittades den gången och dömdes. Och det blev början på en lång och het tradition. Den fick stå i fred de följande åren, men 1970 brann den igen. Och sen fortsatte det. På 80- och 90-talen brann den som mest. Men bocken utsattes också för andra saker. Den sågades ner, den kördes sönder av en raggabil. Låter lite som mina fördomar om Gävle. Och den vandaliserades och den har till och med stulits. Men framförallt alltså har den brunnit. En del gånger lite mer spektakulärt. Som 1990 då den brann 3 gånger. 2005 utsattes den för en pilbågsattack. 2 män utklädda till pepparkaksgubbe och jultomte smög upp i decembermörkret och sköt brinnande pilar mot bocken som brann upp. 2009 utsattes Gävle kommuns webbplats för en hackerattack, vilket fick övervakningskamerorna vid bocken att sluta fungera. Och när teknikerna lyckades få igång kamerorna igen var bocken redan nedbränd. Alla de här bränderna, alla de här attackerna har gjort Gävlebocken världsberömd. Det finns till och med en internationell förening, Friends of the Gävle Goat. Och bocken finns nu också som spelobjekt hos flera spelbolag där man helt enkelt kan satsa pengar på om den ska brinna eller inte. Det började 1999 hos en engelsk vadslagningsbyrå. Nu finns möjligheten hos flera. Gävlebocken finns också med på film. I Colin Nutleys film Black Jack från 1990 försöker en av rollfigurerna att tända eld på den. Men det var ju inte den riktiga bocken utan en särskild som byggts just för filminspelningen i mars. Och den brann aldrig. Åklagare Mikael Dahlberg menar att det sällan ligger någon större plan bakom bränderna.
Det är väl som det var i den där gamla Colin Nutley-filmen. Alltså, människor som får för sig att nu ska jag bränna bocken. Jag menar, det finns inget vettigt syfte i att göra det. Man åstadkommer ju ingenting, så att säga.
Ja, i takt med bockens berömmelser blir förstås också Gävle känt över världen. Och på turistbyråns hemsida Visit Gävle finns hela historien om bocken att läsa. Så en del menar att bränderna kanske har något positivt med sig. Så här säger Jonas Erronen.
Man kan väl säga så här, Gävle har väl delats upp, om man generaliserar, att Gävle delas upp i två läger. Ett läger som tycker att det här är supertrevligt för julfirandet och så vidare. Och så ett läger som tycker att den ska brännas för att det är bra för varumärket Gävle. Så att det finns lite olika åsikter om.
Men det kan man väl konstatera att hade den inte brunnit så hade den inte varit världsberömd som den är nu.
Nej, så är det. Och det tog ju några år av bränder innan den så att säga, slog igenom och sen blev först nationell kändis och sen faktiskt ut i vida världen.
Och det här internationella kändiskapet som bocken har var faktiskt motivet bakom branden 2001. Då var det en amerikan som satte eld på bocken.
Det var så att det var en amerikansk medborgare som var tillfälligt i Gävle. Och han trodde ju att det där var en del av en tradition att man skulle sätta fyr på bocken. Alltså inte hela, men att man ändå skulle tända en del av den. Det var det han hävdade i alla fall sen under förhören. Och att han hade tagit ut ett strå hade han dragit ut under bocken och sen då tänt på det strået. Men det hade blivit sånt hastigt brandförlopp så att magen på bocken hade tagit fyr. Och ja, det gick inte att stoppa utan han fick lämna platsen där.
Men han var amerikan på besök i Sverige då under jultiden i Gävle.
Mm. Han var där tillfälligt på besök och trodde att det var tradition att bocken skulle brännas.
Och som gärningsman var han lite ovanlig för att han var etablerad konstnär och sådär i USA.
Ja, precis. Han lär vara konstnär och författare om jag har fattat rätt.
Det var den 51-åriga amerikanen Lawrence Jones, fotograf och författare från Cleveland, Ohio. Klädd i mörk jacka klättrar han över staketet som står runt bocken, smyger fram och tänder eld och bocken börjar brinna. Men sen gick det inte så bra för honom. En Gävlebo såg händelsen, hoppade ur sin bil och sprang ifatt Jones som sen kunde gripas av polisen. Han dömdes till en månads fängelse och 100 000 kronor i skadestånd. Han skrev själv en debattartikel om händelsen där han hävdade att han egentligen bara tänkt tända på ett halmstrå från bocken och sen släcka, men det gick snett. Och 9 år senare hävdade han att det finns en konspiration bakom bränderna. Att det är brandmän som tände på, närmare bestämt brandmän i Gävle brandkårs idrottsförening. Men när Gävle Dagblad konfronterar honom med de här uppgifterna förnekar han att han skulle ha sagt just så. Men ett hemligt sällskap, det finns det, sa han i artikeln. Det är något med amerikaner och konspirationsteorier. Åklagaren avfärdar snacket helt och hållet.
Nej, det har jag aldrig varit med om. Att vi har trott att det skulle vara något sånt. Vadslagning har ju förekommit naturligtvis. Mellan människor. Det som var intressant med den där amerikanen, det var ju att det var ett ganska stort skadestånd och då ville han att målsägandena skulle nöja sig med en tavla som han hade målat, men det gjorde de inte.
Men den kanske märkligaste händelsen när det gäller bocken var 2010. 2 väktare som bevakade bocken rapporterade om att de blivit utsatta för ett mutförsök. 2 män erbjöd dem 50 000 kronor om de kunde titta bort ett tag. Syftet skulle ha varit att stjäla bocken med helikopter och flyga den till Stureplan i Stockholm. Så här berättar Jonas Erronen.
Ja, precis. Det var ju väktare som stod bevaka julbocken det året. Och då kommer det fram några personer som erbjöd man försökte väl muta väktarna i princip med att de skulle lämna platsen tillfälligt så att de fick ett utrymme för att helt enkelt stjäla bocken. Man skulle tillgripa hela julbocken med hjälp av helikopter, sa de här uppgifterna.
Och så skulle man föra den till Stureplan i Stockholm.
Ja, precis.
Det låter ju inte helt troligt.
Nej, det är en bra historia, men frågan är om det finns någon sanning i det.
Ja, berättelsen om julbocken i Gävle bara växer. Men samtidigt har attackerna minskat något. Förra året när mannen från Kalmar slog till så hade bocken klarat sig i 4 år tidigare, vilket var ett rekord sedan slutet av 70-talet. Och det här innebär också att intresset för bockens öde har försvagats. Och nu kanske tröskeln för att tända på blir ännu högre, för nu flyttas bocken från Slottstorget till Rådhustorget. Och där riskerar eventuella gärningsmän högre straff om de tänder på, menar åklagare Mikael Dahlberg.
Alltså, det är ju så här att man håller på och bygger på den plats där bocken brukar stå. Och då har kommunen då anvisat en annan plats för bocken. Och där har den ju aldrig stått förut, och man kan ju aldrig veta då. Alltså, frågan om spridningsrisk och så är ju prövad många gånger på den gamla platsen, så det vet vi ju ungefär hur det brukar sluta. Men däremot så på den nya platsen så har det ju aldrig brunnit någon gång. Och följaktligen så har det aldrig skrivits några brandspridningsutlåtande på den här nya platsen. Så att, det vet man ju inte. Man kan ju i vart fall inte utgå ifrån att det på samma sätt som uppe på den gamla platsen.
Vad finns det som talar för att man skulle bedöma att spridningsrisken är större på den nya platsen?
Ja, för det första så är det ju ett betydligt mindre inhägnat område som bocken står på. Sen så finns det träd som står på andra sätt än där uppe på den gamla platsen. Och du har ju närhet till en del byggnader också som är betydligt närmare än på den gamla platsen. Alltså, det kan ju betyda att om ett träd fattar eld i samband med att bocken brinner och så rasar det brinnande trädet, så kan det ju uppstå en helt annan situation.
Ja, det nya området är trängre, så spridningsrisken är större. Att tända på Gävlebocken kan i år bedömas som mordbrand, och då pratar vi ett helt annat straff.
Ja, alltså, för mordbrand så är det lägst 2 års fängelse, och för grov skadegörelse som det brukar ha bedömts på den gamla platsen så är det fängelse 6 månader. Så det är avsevärd skillnad.
Tror du att det kommer att få någon betydelse?
Ja, alltså allting som det här handlar om, det är ju att om det börjar brinna och det skrivs ett brandspridningsutlåtande som säger att det har förelägat risk för människors liv och hälsa eller omfattande förstörelse av annans egendom, då blir det ju ett åtal för mordbrand.
Så om du tänker att du ska fortsätta traditionen, att det är du som ska tända på bocken i år, så kanske du ska tänka om. Tidigare riskerade du några månader i fängelse och ett skadestånd på mellan 100 och 200 000 kronor. Nu kan det bli värre, mycket värre. Du kan få 2 år i fängelse. Så fråga dig själv, är det värt det? Mikael Dahlberg hoppas att risken för högre straff ska vara avskräckande.
Ja, åtminstone avskräckande i den meningen att man ju inte, alltså det är ju inte prövat, alltså ännu då på den nya platsen, och det kan väl vara så. Men den allra största och bästa avskräckande risken, det är väl att den plats där den står nu, den är mycket mer, där passerar det väldigt mycket mer människor kontinuerligt under dygnets alla timmar än vad det gjorde på den gamla platsen.
Och även Jonas Erronen hoppas att bocken överlever i år, men det är svårt att vara säker.
Jättesvårt, och jag törs inte garantera något. Inga garantier, men jag hoppas på det. Och genom åren har man ju lärt sig ett och annat vad det gäller den här övervakningen. Så att det borde gå, tycker jag.
När vi spelar in det här, då står den. Men när det här sänds, då vet vi inte. Då kan den ha brunnit.
Så kan det vara. Och precis, och den står ju på en ny plats för i år då. Som jag vet är väldigt uppskattad för Gävleborna. Så vi får verkligen hoppas att den står kvar hela perioden.
Som sagt, när jag spelar in det här så står fortfarande bocken kvar. När du lyssnar så kanske den inte gör det längre. Och där lämnar vi bocken i Gävle. Vi närmar oss jul och julhälsningarna haglar över oss. Men det finns en som jag aldrig glömmer. Jag har ju gjort Efterlyst ganska länge, men det var faktiskt inte jag som var den första programledaren. Nej, när Efterlyst började var det Brynolf Wendt som ledde programmet. Han var pensionerad kammaråklagare från västra Sverige och var känd för sin ganska tuffa stil. En stil han kombinerade med värme, humor och engagemang, vilket gjorde honom till en väldigt speciell människa. Efter någon säsong med Brynolf bestämdes att programmet skulle göras om, bli mer lik den engelska förlagan Crime Watch UK. Direktsänt, poliser i studion som svarade i telefon, ny programledare, det vill säga jag, och Brynolf som bisittare och kommentator. Och det visade sig vara en perfekt roll för honom. Här fick han friheten att kommentera med sin blandning av tuffhet, cynism, värme och humor. Som till exempel när vi diskuterade förmågan att kunna hålla tyst i den kriminella världen, att inte skryta och på det sättet få upp misstankarna. Visst, sa Brynolf, tre gangsters kan bevara en hemlighet under förutsättning att två av dem är döda. Han slutade med Efterlyst 1998 och då tog Leif G.W. Persson över rollen istället. Jag själv slutade 2014, men 2018 hoppade jag på igen och det blev nypremiär. Dagen före sändning ringer telefonen. Det är Brynolf Wendts svärson. Brynolf är ganska sjuk och kan inte längre prata i telefon. Men han har bett svärsonen ringa mig och framföra ett lycka till inför nystarten. Det kändes väldigt bra att få den hälsningen. Och det visade sig vara en av de sista sakerna Brynolf gjorde. På natten avled han, 92 år gammal. Han var född på julafton. Kanske det skapade en liten ambivalent inställning till just den helgen hos honom. De som är födda då blir ju ofta berövade på sitt födelsedagsfirande eftersom julafton tar över. I sista programmet för säsongen 1993 framförde Brynolf sin egen julhälsning. Så här lät den.
Så här års så är det ju så att vi brukar önska varandra en god jul allesammans. Men de som har följt det här programmet, de vet ju med säkerhet att för en del kommer det inte att bli någon god jul. För man får räkna med att under julveckan så kommer tre personer att mördas, dräpas eller misshandlas till döds. 30 kvinnor kommer att våldtas. 20 butiker kommer att rånas och 10 post- eller banklokaler kommer också att rånas. Det här är något alldeles fasansfullt och det inträffar ju med kuslig regelbundenhet. Det verkar vara något ödesbundet. Tänk om det kunde vara på det sättet att vi bara kunde bli lite mer varsamma med varandra. Så skulle flera kunna få en riktigt god jul. Men i alla fall, vi får ju önska alla en riktigt god jul. Hoppas att framtiden blir bättre.
Om man törs göra det efter det här.
Ja, vad säger man efter det? God jul allihopa. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.